Sveriges Radio.
När Epstein dör, då får åklagarna hitta en ny måltavla. Då tar de ju det närmsta målet, och det är Ghislaine Maxwell.
Det är tidigt på morgonen, den 2 juli 2020, i den lilla sömniga byn Bradford i New Hampshire, USA. Två små flygplan cirklar ovanför trädtopparna. På marken, längs grusvägar genom skogen, rör sig en konvoj av polisbilar. Målet, en avsides miljondollarsvilla med det passande namnet Tucked Away, som står inristat på en sten utanför ingången. Framför ett högt splitternytt metallstaket kliver 24 FBI-agenter ur bilarna. Klipper upp kedja och hänglås runt den stora järngrinden. De knackar på dörren till det katedralslika boningshuset i tegel. Ingen öppnar, men genom fönstret syns en kvinna. Lång, smal med mörkt kortklippt hår. Klädd i t-shirt och mjukisbyxor. Som flyr in i ett annat rum. Förgäves. En murbräcka klyver ytterdörren. FBI-agenterna stormar in i rummet där kvinnan sökt skydd. När de griper och handfängslar henne rör hon inte en min.
Today we announce charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls who were as young as 14 years old.
Det här är Petri D om Ghislaine Maxwell.
I always believe in the end that the truth will out and that eventually the true story, such as it is, will be people will know more than what they currently do.
Hon var societetens och elitens älskling som umgicks med prinsar och presidenter.
Världen var Ghislaine Maxwells sandlåda och lekplats att göra precis vad hon ville i.
Hon har rest med fler privatjets än du och taxi.
She was daddy's girl. Very charismatic.
De hade hur mycket pengar som helst.
The household was like, oh, Ghislaine is running late. I'm Jeffrey.
Jeffrey Epstein's partner in crime.
Where in the world is Ghislaine Maxwell? Nobody knows where Maxwell is.
Som blev inlåst i en liten kall fängelsecell. Dömd för sexuellt utnyttjande och trafficking av unga flickor.
Jaw-droppingly shocking.
Maxwell is accused of helping Epstein sexually abuse underage girls.
The classic story of a female scapegoat.
Det laddade med henne är väl att hon är vittnet som har sett allt.
How is this right? How is this just? It's designed to break her.
Jag tror att det här är det nya Kennedy-mordet. Det tar ju aldrig slut.
Well, I'm allowed to give her a pardon.
How did she get here?
Jag heter Wendela Lundberg. ...55 år innan Ghislaine Maxwell grips av FBI i ett avsideshus i skogen. På en herrgård utanför Oxford i England. I en stor sal med pelare, pilastrar, marmorkaminer och dammiga gamla böcker står hon. 3 år gammal, smal med det mörka kortklippta håret som en hjälm runt ansiktet. Försöker desperat få sin mammas uppmärksamhet och utbrister till slut. Mommy, I exist.
Ghislaine Maxwell föds på juldagen 1961. Hon är då yngst av 9 barn.
Där är P3Ds reporter Sara Olsson.
Som dotter till mediemogulen och miljardären Robert Maxwell så föds Ghislaine in i materiellt välstånd. Det är privatskolor, privatjets, ridning, tennis och påkostade födelsedagskalas. Men det sägs att hennes första år i livet kommer präglas av brist på kärlek.
Bara 3 dagar efter att Ghislaine kommit till världen krockar en bil med en lastbil på dimmiga vägar i Oxfordshire, inte långt från familjens herrgård. I passagerarsätet sitter hennes äldste bror, 15-årige Michael, som hamnar i en flera år lång koma innan han dör.
Deras mamma Betty har själv beskrivit hur hon är helt förkrossad och knappt tittar på sin nya dotter. Hon tror att det är därför som Ghislaine utvecklar anorexia redan som litet barn. Så istället börjar föräldrarna överösa henne med kärlek från 0 till 100.
Hon blir sin pappas favorit. Och enligt sin mamma, det enda av de 9 barnen som skäms bort.
She was daddy's girl and she got all the perks and privileges and the attention that daddy gives.
Familjen Maxwells 53 rum stora herrgård i italiensk stil ligger på en kulle med utsikt över Oxford.
We all knew about Headington Hill House, their very grand home.
Författaren Anna Pasternak växer upp inte långt därifrån.
It's a really large kind of sprawling mansion in a kind of leafy park in Oxford. And you know, they had grand parties.
På herrgården anordnar Ghislaines föräldrar stora fester. Runt om dignande borden flockas mediemagnater, kändisar och politiker. Ghislaine är ofta med. Hon sitter i sin pappas knä och lyssnar på när de mäktiga farbröderna pratar och röker cigarr.
So she was used to mixing in a very powerful milieu.
Men när festen är över och gästerna har gått hem sänker sig mörkret över Headington Hill.
When I was growing up in Oxford in the 70s, the figure of Robert Maxwell loomed large kind of over the city.
Pappa Robert Maxwell är en self-made man. Född Jan Ludwig Hoch i en mycket fattig judisk familj i dåvarande Tjeckoslovakien.
Familjen ska ha varit så fattig att han inte ens har egna skor utan får dela med sin syster.
Som 16-åring lyckas han ta sig först till Frankrike, där han tar värvning i den brittiska armén under andra världskriget mot nazisterna.
My family were wiped out with millions of others in Auschwitz.
För BBC berättar han själv om hur hans föräldrar, syskon och stora delar av hans släkt dödades under förintelsen.
I had a determination to kill Germans, which equaled the horrors that they were inflicting on a lot of innocent people.
Efter kriget blir kapten Bob, som belönas med militärkorset för tapperhet i strid, brittisk medborgare och träffar kärleken.
Han gifter sig med Elizabeth Betty Maynard. Hon är fransyska från en förmögen och välutbildad familj.
I England gör han karriär med sitt eget förlag, Pergamon Press, som säljer tyska medicinska texter han har kommit över efter kriget.
Familjen bosätter sig då i den här stora herrgården utanför Oxford, som Robert ska ha lyckats övertala ägaren och hyra ut till honom för en symbolisk summa. Och här så börjar han lägga grunden för det Maxwellska imperiet.
Kontoret inryms hemma på herrgården, där han installerar högtalare i varenda rum så att han kan dåna ut sina order. Genom åren kommer han att byta namn flera gånger innan han fastnar för Robert Maxwell efter kaffemärket Maxwell House.
Han blir också parlamentariker för Labourpartiet. Men det som gör honom riktigt känd och inflytelserik, det är när han köper en av Storbritanniens mest sålda tabloidtidningar, The Daily Mirror.
everybody was agog with horror at this ogre, Robert Maxwell, who was a fascinating and evil man.
På 80-talet är John Sweeney en ung journalist på Londons Fleet Street, gatan där nästan alla stora tidningsredaktioner trängs.
The vanity of the man was extraordinary.
Och Sweeney har inga fina minnen av Robert Maxwell.
He had a big office in the center of London with a helipad. And when the helicopter landed, he would urinate off the roof, pissing on people.
Is there a trick to making money?
No.
Vi hör Maxwell i en intervju med BBC.
There is no trick other than hard work, creativity and recognizing that duty is more important than love.
Robert Maxwell was a bully and cruel to everybody close to him.
I John Prestons biografi Fall, The Mystery of Robert Maxwell, berättar Ghislaines äldre bröder Ian och Kevin om en uppväxt fylld av krav och rädsla. Deras pappa mobbar och förödmjukar dem, ofta inför gäster. Förhör dem om nyheter och politik. Slår dem om de svarar fel. Enligt bröderna är det inte lika illa för den yngsta favoritdottern. Men familjevännen Eleanor Berry har berättat att 9-åriga Ghislaine visar henne ett rum fullt av redskap. Ett ridspö, en linjal, en käpp, en rotting och ett skohorn.
So that is very nice to me. When he beats me, he lets me choose which implements he's going to beat me with.
Ghislaine, som trots allt ser upp till sin pappa och vill göra honom stolt, blir hans trognaste bundsförvant.
De reste runt världen, hon studerade på en fin skola, de hade hur mycket pengar som helst.
Det här är Max V. Karlsson, politikreporter på Expressen, som följt och rapporterat om Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell i flera år.
Världen var Ghislaine Maxwells sandlåda och lekplats att göra precis vad hon ville i, under skyddet av sin pappa då. Han lärde henne om affärer och att hålla ordning på saker, att praktiskt planera, att vara noggrann, men att samtidigt när det krävdes vara hänsynslös.
'80-tal, Oxford. Scenen är Balliol College samlingsrum, ett av de äldsta och mest prestigefyllda universiteten i världen. Här har regeringschefer, författare och kända nationalekonomer inlett sina karriärer. I mitten av rummet sitter Ghislaine Maxwell och håller hov. 173 cm lång, smal med kortklippt mörkt hår och markerade kindben. Med en av sina högklackade stövlar vilande på landets framtida premiärminister Boris Johnsons lår.
She had this very thick, lustrous hair and she was very attractive. And she was one of those people that when she kissed you hello, always looked over your shoulder for somebody more interesting and definitely probably for a man.
Författaren Anna Pasternak studerar också vid Oxford.
And I was a few years younger than Ghislaine. But it was very much in the 80s, the big taffeta ball dresses, the parties.
Det är 80-tal och trendigt med axelvaddar, Lady Diana, tyll och pengar.
It was desperately unwoke and you know, lots of champagne and high jinks.
Anna minns hur Ghislaine, som inte kommer från en akademisk familj med gamla pengar, uppfattas som exotisk i de torra aristokratiska Oxford-kretsarna.
Ghislaine was a figure and she was a socialite and she was somebody who was very charismatic, very attractive, and she was seen as particularly beguiling because everybody knew that her father was so rich.
The Football League's first elected lady director is still in fact a student.
Efter sin examen i historia och franska blir Ghislaine styrelseledamot för fotbollsklubben Oxford United.
Her father having taken control of the manor,
utsedd av sin pappa som äger klubben.
I really do hope to contribute something positive to the club, both in terms of improving the social events maybe between the players and the supporters.
Det Ghislaine tyckte var allra roligast, det var att hålla fester och koppla ihop människor.
Expressens reporter Max V. Karlsson.
Hon var en kvinna som gillade bjudningar, att bjuda till, att hålla låda, att vara i då fokus. Och att väldigt många såg henne som väldigt rolig, väldigt charmig.
Ghislaine blir en självklar del av Londons societetsliv. Hon dejtar en italiensk greve och grundar en kvinnoklubb.
At Oxford, you know, was characterized by lots of men's clubs, drinking clubs, societies, da da da. And after Oxford she started something called the Kit Kat Club.
Inspirerad och döpt efter den berömda politiska litterära 1700-talsklubben Kit Kat, som samlade några av dåtidens mest inflytelserika, bjuder Ghislaine in kvinnliga föreläsare till eleganta London-våningar. Anna Pasternak deltar vid några av träffarna.
That felt utterly revolutionary, and she was a sort of hostess at these talks, which was, you know, really interesting and really nice thing to do.
Maxwell is Robert Maxwell, a flamboyant British press lord. But the reason he's come is to take over the Daily News.
He said he bought it for the challenge of turning a loser into a winner.
När pappa Robert Maxwell köper den amerikanska tidningen New York Daily News skickas Ghislaine över Atlanten som familjens representant på mingel och i media.
Your daddy's little girl, like, you know, you were the youngest. What do you feel your parents were expecting you to become?
Like all parents, they want their children to be happy.
Are you happy?
I am happy.
Och sen föll det här ihop.
I november 1991 vänds världen upp och ner. På Atlantens blå vågor vid Kanarieön Teneriffas soliga kust guppar en 55 meter lång glänsande vit yacht med namnet Lady Ghislaine tryckt med stora, gyllene bokstäver. Men den idylliska vykortsbilden i starka färger bedrar. Inne i kabyssen irrar besättningen runt och ropar efter båtens ägare, som inte syns till sedan tidig gryning uppe på däck. Flera timmar senare hittas han av en fiskare, flytandes på rygg med armarna utsträckta, naken, död.
Robert Maxwell, som många i den här sfären då, dör en mystisk död. Man vet inte om det var så att han snubblade själv eller hoppade medvetet eller så.
He committed suicide. He was rubbed out by assassins from a two-man submarine. Poisoning, strangling.
Medierna spekulerar. Begick han självmord? Eller blev han knuffad? En obduktion fastslår att Robert Maxwell fått en hjärtattack innan han föll över bord och drunknade. Ghislaine däremot är övertygad om att hennes pappa blivit mördad.
The gathering of Robert Maxwell's family was completed with the arrival of the daughter after whom he had named his fateful yacht.
Hon flyger direkt till Teneriffa.
In nombre de mi madre, hermanos.
I klädd röd skottsrutig kavaj med breda axelvaddar och matchande kjol kliver hon ut på lyxbåtens däck för att ta emot journalisterna som samlats på kajen. Det mörka håret är samlat i en liten hästsvans i nacken. Runt ögonen tjock, mörk kajal.
I also want to take this opportunity to thank all the many hundreds of people who have sent messages of support to us at this very, very sad time.
Sadiq ya sharu,
Robert Maxwell begravs i Jerusalem under stor pompa och ståt. Ghislaine, helt klädd i svart med tjock guldkedja runt halsen, torkar tårarna under en stor hatt.
Robert Maxwell, who paid little attention to his Jewish origins until near the end of his life,
på plats finns Israels premiärminister och flera högt uppsatta inom den israeliska säkerhetstjänsten. Det här kommer att spä på rykten om att Maxwell varit spion åt Mossad.
Och i skuggan av hans död så är det ju också samtidigt som de här enorma skandalerna om hans fusk och förskingring och bedrägeri, samtidigt som det nystas upp.
The mystery of Robert Maxwell multiplied today with the collapse of his publishing empire.
Kort efter Robert Maxwells död blev det känt att han tömt tidningen The Daily Mirrors pensionsfond på 440 miljoner pund. Motsvarande nästan 5 miljarder kronor.
Så Robert Maxwell går från att vara en superkänd tidningsmagnat till att ses som en ful fuskare som har bedragit tusentals människor och levt loppan på deras pengar.
Familjen Maxwell är punk. Namnet draget i smutsen.
I think it was utterly cataclysmic. I think her whole world fell apart. Worse was the fact that Maxwell was not, he didn't die a hero, he died a massive fraudulent crook.
Flera av syskonen byter namn. 29-åriga Ghislaine köper en enkel biljett med Concorde till New York. Där finns en person som kommer ta emot henne med öppna armar.
Two years ago, the name Maxwell was like power, money, everything. What do you feel right now when you're carrying this name?
Det är tidigt 90-tal. På en bänk i ett kyligt Central Park sitter Ghislaine i en tjock duffel och intervjuas av en journalist.
I don't know, you tell me what you think. I'm proud of it. And you didn't even think for one second to change it or something? No, I love my name. I was born with it and I'm proud of it and I shall remain proud of it forever.
I London bar hon en platinablond peruk för att inte bli igenkänd av medierna. Men i New York behöver hon inte gömma sig. Hon kan börja om genom att göra det hon gör bäst. När hon kommer till New York så sägs det att hon inte har några pengar på grund då av den här skandalen som pappan lämnat efter sig. Ghislaine hyr en enrumslägenhet på Manhattan som hon inreder med loppisfynd.
Sen visar det sig att hon ändå får 80 000 pund om året, alltså ungefär 1 miljon kronor från en fond som hennes pappa satt upp till henne. Men det verkar inte vara nog för att finansiera hennes dyra livsstil.
Ghislaine hänger rätt mycket och festar rätt mycket runt Wall Street och träffar också en hel del mäktiga folk inom finansbranschen, men lär också känna politiker i New York och kändisar i New York. Och hon börjar redan här bygga ett kontaktnät.
Ghislaine, the life of the party, Maxwell, springer på modevisningar, premiärer, välgörenhetsgalor.
Hon dansar väldigt bra och hon sticker ut med sitt korta svarta hår. Har ofta nya, väldigt dyra klänningar, men hon gör också klänningar av andra plagg och liksom klipper en ärm av någonting för att hitta på det. Hon var liksom kreativ i sin klädstil.
Hon blandar charm med snuskiga skämt.
Det finns berättelser om att Ghislaine då och då på middagar kunde liksom klä av sig halvnaken som ett practical joke.
Och beskrivs av vännerna som smart, rolig, men är av mystik.
Det finns många beskrivningar av hur folk upplever när Ghislaine kommer in i ett rum. Och det är ju att hon är totalt dominerad i rummet med sin glada energi, med någon form av sexig humor.
På bilder från de bästa festerna syns hon bredvid Bill Clinton, Donald Trump, Kevin Spacey och Elon Musk. Ofta tillsammans med en man som ännu är okänd för de flesta. På ett kontor vid Madison Square sitter Ghislaine Maxwell och sippar afternoon tea. Det är i alla fall så hon beskriver sitt första möte med mannen framför henne. 8 år äldre, grånande och charmig. I exklusiv skjorta och slips med en stor ketchupfläck.
Jeffrey Epstein är i början av 90-talet fortfarande en nobody.
P3Ds reporter Sara Olsson.
En kille som, precis som Ghislaines pappa, har klättrat på samhällsstegen. Från en arbetarklassfamilj i Brooklyn där han drömmer om rikedom. Via en i och för sig oavslutad universitetsutbildning till mattelärare på en fin privatskola och till slut då till att börja förvalta väldigt rika människors pengar. Han ser till exempel till att de behöver betala så lite skatt som möjligt.
Epstein blir något av en gåta i finansvärlden. Ingen vet exakt vad han gör, men rik, det blir han.
Hans historia är ju fullständigt osannolik också.
Björn af Kleen är journalist och Dagens Nyheters korre i New York.
Han var ingen, så blev han lärare på en privatskola på Manhattans Upper East Side där liksom New Yorks och Amerikas liksom maktelit hade sina barn, och tack vare de här föräldrarna så blev han deras money manager på något sätt. Och han hjälpte brittiska kungligheter, israeliska tidigare premiärministrar att liksom förvalta deras pengar och deras ekonomiska strategier och så.
Han skaffar då väldigt förmögna klienter. Den största i början är miljardären Les Wexner, som är mannen bakom Victoria's Secret. Det här gör Epstein jätterik och öppnar också dörrar till en värld av inflytande och pengar och till människor som kommer hålla honom om ryggen länge framöver. Och någonstans där så börjar Ghislaine Maxwell dyka upp vid hans sida, fast det är ingen som riktigt vet hur de egentligen träffades eller när.
Det är så att det faktiskt inte är känt. Vi vet inte exakt hur de träffades.
Expressens reporter Max V. Karlsson.
Det finns ett par personer som har jobbat nära Epstein som säger att de faktiskt redan hade träffats, eftersom Epstein under 80-talet gjorde en del affärer åt hennes pappa Robert. Men där är det verkligen höjt i dunkel.
Vad som är klart är att Ghislaine och Jeff inleder en relation som ska få konsekvenser ingen kunnat ana.
Den första beskrivningen av Epstein och Ghislaines relation, som de båda själva säger också, det var ju att det var en kärleksrelation.
Jeffrey Epstein har något Ghislaine saknar efter sin pappas död.
Det finns oändliga pengar för hennes fester och upptåg och kläder och livsstil. Han möjliggör ju den livsstilen som hon egentligen hade när hon växte upp.
Ghislaine har å andra sidan något som Epstein inte har.
Jeffrey Epstein var själv lite blyg.
Förutom självförtroendet sitter hon på en kontaktbok utöver det vanliga.
Hon var den här societetskvinnan som kände alla, som höll i festerna och som för Epstein också fungerade som en person som kunde presentera henne för andra makthavare och för andra som han behövde träffa rent karriärmässigt eller som ett socialt skydd.
När Epstein köper henne ett lyxigt townhouse några kvarter från Central Park öppnar hon dörren till hela det glittrande nätverket på Upper East Side och vidare ut i världen.
Så hon var ju en världsguide för honom och kände ju honom som en av få in på djupet.
Trots att kärleksrelationen mellan dem snart verkar vara över, försvinner inte Ghislaine från hans sida.
Ghislaine var inte Epsteins typ. Hon trivdes nära honom, hon ville vara nära honom, men hon såg inte ut som resten av tjejerna som han vill ha. Dels var hon för gammal. Här så var Ghislaine väldigt snabbt mer av en vän för Jeffrey Epstein.
Hon börjar också jobba för Epstein, bokar hans möten och inreder hans olika fastigheter. Han äger ju ett townhouse vid Central Park med 40 rum som kallats Manhattans största privatbostad.
Han har en ranch i New Mexico, ett hus i Palm Beach, Florida, en lägenhet i Paris.
Tillsammans flyger de mellan Epsteins lyxiga bostäder i hans privatjet Lolita Express. När inte Ghislaine själv kör honom i helikopter till hans privata ö.
Han har också en egen ö utanför Jungfruöarna i Karibiska havet som heter Little St. James. Men Epstein kallar den gärna för Little St. Jeff. Hit bjuder de sina vänner och ordnar stora fester helt i avskildhet. Och senare kommer den här ön att kallas för pedofilön i media.
När Epstein fyller 50 är det Ghislaine som sätter ihop en bok med födelsedagshälsningar från deras många mäktiga vänner. Bland gratulationerna syns underskrifter som Bill Clinton, Alan Dershowitz och Les Wexner med flera.
Till exempel så ritade Donald Trump ett litet födelsedagskort med en byst, en kvinnlig byst och en liten dikt nästan när Jeffrey Epstein fyllde år.
The letter concludes, happy birthday and may every day be another wonderful secret.
Bland vännerna finns också Storbritanniens prins Andrew, son till drottning Elizabeth, vän sedan många år tillbaka med Ghislaine. Nyskild besöker han New York, hänger med på Pimps and Hoes maskerad, styr Ghislaines påkostade 40-årsfest och blir en återkommande gäst i Epsteins olika fastigheter. Men ryktena går att gästerna på deras storslagna tillställningar inte bara är äldre, rika män, utan också många vackra, unga tjejer.
Det omöjliga kunde bli möjligt i New York.
Tidigt 2000-tal. I baren på en restaurang på Manhattan sitter 30-åriga Sofia, som flyttat till The Big Apple för att söka lyckan som skådespelare och modell.
Det var dåligt med jobb, dåligt med pengar. Och då snurrar jag ju in i en person på en restaurang.
Plötsligt kommer en ung kvinna från restaurangens personal fram till Sofia.
Jag tror att hon kanske bara frågar mig, så where are you from? Och jag bara, Sweden. Och hon sa, åh, vem är du? Och vad jobbar du med? Och då jobbade jag också som makeupartist. Och då började hon säga så här att, och det finns en kvinna jag känner som alltid söker assistenter. Det känns som du skulle vara en perfekt assistent för henne. Och så började hon berätta vad hon betalade och det var liksom enorma summor. Jag var så här, ha, oj, okej.
Det låter nästan för bra för att vara sant. Men Sofia tycker inte att hon har något att förlora.
Och sen så går vi någon vecka och så får jag ett telefonsamtal från den här tjejen som säger att hon vill sätta upp ett möte med mig och den här Ghislaine Maxwell.
Enligt Sofia blir hon inbjuden till kvinnans hus på flådiga Upper East Side.
Kommer då till det mötet som är i Ghislaines townhouse som var jätte liksom tjusigt, flera våningar.
Hon leds in i ett kontor med stora, tunga trämöbler och svartvitt, schackrutigt golv.
Och så satt jag mig där och så kommer hon in.
In i rummet kliver en medelålders kvinna i mörkbrunt kort hår och dyra, propra kläder.
Hello, I'm Ghislaine. Nice to meet you. Och så började hon liksom skratta och bara prata och bara fråga mig så mycket frågor om mitt liv. Hon pratade liksom aldrig om det här assistentjobbet. Hon började fråga då vad jag jobbade med nu och jag sa att jag var makeupartist. Och hon var så här, åh gud, jag kan inte sminka mig. Och skulle du kunna hjälpa mig och lära mig att sminka mig? Ja, det kan jag göra. Ja, vad bra. Thank you so much. Nice to meet you. Goodbye. Och jag bara så här, gud vilken konstig, vilken udda intervju. Det var ju liksom ingen, eller det kom ju inte fram någonting om jobbet. Jag frågade inte, jag bara svarade snällt på frågor. Så går det kanske någon vecka, så ringer de igen och säger att hi, this is from Ghislaine Maxwell's office. She would like to set up a makeup lesson.
Sofia får en ny adress vid Central Park.
Det är också på Upper East Side. Upper East Side är ju liksom ett av de flottaste områden på Manhattan. Så kommer jag dit och med mig liksom mitt stora kit. Och så kommer jag utanför och tänker liksom, gud vilken galet hus, vad är det här för hus?
Framför henne tornar en enorm sandfärgad stenbyggnad upp sig. Hon knackar på den stora träporten.
Och så öppnar en kvinna dörren. Jag ser inga män överhuvudtaget, så bara kvinnor som jobbar där.
Sofia berättar att hon leds genom långa korridorer, uppför en trappa och in i vad som ser ut som ett bibliotek.
Där sitter en man, gråspräckligt hår. För mig var han gubbe. När han sa bara så här, oh, Ghislaine is running late. Oh, have a seat, I'm Jeffrey.
De slår sig ner i varsin stor brun lädersoffa mitt emot varann.
Han ställer en massa frågor och liksom vad som han intervjuade mig. Bara pratar. Jag bara känner så här, vad är det för konstigt? Det här är någonting som är så konstigt. Vem är han? Är det hennes pojkvän eller? Han var ju charmig. Han var charmig. Man kände att han var intelligent, charmig, framgångsrik. Så frågade han, går du på massage? Ja, alltså det är klart jag går på massage. Men framför allt skulle jag nog säga att jag kanske mer går sin kiropraktor. Jaha, har hon gjort det här knycket på dig? Och så att, nej, det vet jag inte vad det är. Men ställ dig upp. Så ställer jag mig upp, så kommer han liksom mitt framför mig. Liksom, vi står liksom näsa mot näsa och han stirrar rakt i mina ögon. Så drar han liksom sina fingrar längs ryggragen liksom ner till min rumpa. Bara knycker han till. This one. Och jag känner liksom, åh gud, dessa slemhögar liksom. Men jag kan inte säga någonting för att jag menar, det var ju ett kiropraktorknyck ändå. Och sen säger han så här, okej, nu går jag in här. Så visar de in mig i något rum, något typ liksom så här tjusigt dressing room med massa speglar. Så går jag in där och hon kommer och bara hello, och jag bara hello, och sätter upp allt min smink. Och så säger hon till mig så här, so hot in here. Och så bara tar sig kläderna, så sitter hon liksom i en push-up BH. Och jag vet inte hur jag ska reagera. Jag känner ju så här, alltså vill hon ha sex med mig? Vill han? Är det någon trekant? Är de ihop? Alltså vad är detta? Men jag spelar ju supercool, jag låtsas som ingenting, som det var mest normalt att hon satt bara i sin BH. Så jag börjar med min make-up-lektion och står där och liksom undervisar och hon liksom tittar knappt, hon är helt ointresserad. Och jag liksom snurrar i mitt huvud så här, kommer han komma in här nu också och bara ta av sig kläderna? Vad gör jag då? Vad säger jag? Och då bara bryter hon av mig så här, thank you, we're done, thanks so much. Och sen ger hon mig typ dubbelbetalt än vad jag hade begärt. Jag går därifrån mitt make-up-kit och känner bara, vad gör jag om de ringer mig igen? Vad ville de egentligen?
Men det märkliga paret i det enorma townhouset hör aldrig av sig igen. Det ska dröja flera år innan Sofia förstår vem och vilka metoder hon blivit utsatt för.
Den vanliga liksom, tyngdlagen gäller inte där.
Palm Beach, Florida. På den smala landremsen längs kusten med utsikt över den oändliga Atlanten kantas gatorna av palmer, magentafärgad bougainvillea och välklippta häckar.
Det är liksom en enklav för de rikaste. En ö med den högsta koncentrationen av swimmingpooler, tennisbanor och liksom fastigheter som ser ut som så liksom italienska renässansslott.
Glenn och Jeffrey spenderar allt mer tid i Jeffreys rosa lyxhus på El Brio Way.
Det är liksom en plats där man på något sätt helt och hållet lämnar verkligheten.
I mars 2005 ringer en upprörd kvinna till polisen i Palm Beach.
It was an incident that occurred maybe like 3.5 weeks ago with one of my stepdaughters.
Hon berättar att hennes 14-åriga stuvdotter kommit hem med $300 i kontanter i handväskan.
Ended up being that they went to Palm Beach to a gentleman's house.
När polisen förhör flickan berättar hon att hon följt med en kompis till en rik man i en stor rosa villa i Palm Beach.
Tell me from the beginning how you met this gentleman.
Through a friend, she told me that all I had to do was give him a massage and he would give me $200.
På väggarna hänger bilder på nakna tjejer. Den 14-åriga flickan berättar att hon leds in i ett stort vitt badrum med ett grönt handfat. Tvålarna är formade som könsorgan. På en massagebrits ligger en brunbränd äldre man med en handduk runt höfterna. Han säger åt henne att ta av sig kläderna.
And about 5 minutes into it, he took the towel off and started pleasing himself, which I was very uncomfortable with. Like, I wanted to leave right when I got there.
Okay. In what way? I mean,
masturbating.
It was masturbating. Okay.
Polisen i Palm Beach drar igång en utredning mot husets ägare.
Den lokala polisen i Palm Beach i Florida, där Jeffrey Epstein hade en av sina fastigheter, började att utreda.
När de gör det upptäcker de mängder av liknande fall.
Med tjejer som beskriver hur de har fått pengar för att massera en väldigt rik man och att det i samband med det här också har skett flera övergrepp.
You're not the only person that he's done this to.
Okay.
De flesta av tjejerna är under 18. Många är under 16. Deras berättelser är nästan identiska.
We were underage. We were little girls. I started going to him when I was like 14, 15. If you think at 14, $200.
Tonårstjejer från fattigare områden på andra sidan bron, bortom det exklusiva Palm Beach, som fått höra att de kan få pengar om de masserar en rik man. Så kallade massager som övergått i sexuella övergrepp. Flera av dem berättar senare att de blivit uppsökta på skolgården, gallerian och i parken av en smal, mörkhårig, kortklippt kvinna med brittisk accent.
Ghislaine är viktig i sin roll för Epstein att hitta nya tjejer hela tiden. Till en början så kunde hon själv åka runt i en bil på parkeringsplatser utanför köpcentrum och skolor och titta efter mindreåriga tjejer som hon visste var Epsteins typ.
Anställda i villan i Palm Beach beskriver Ghislaine som husets chef. En madam som övervakar personal, sköter ekonomin och Epsteins kalender.
När det är så att Jeffrey Epstein ska träffa en ung tjej, då har det ofta skrivits ett schema. Ofta hade de här kalenderdagarna 4 eller 5 möten med olika tjejer. De har blivit inbokade av Ghislaine. Det är Ghislaine som får köpa blommor till en minderårig tjej efter ett övergrepp. Och för att spara tid så säger Ghislaine alltid till de här tjejerna att du behöver inte komma hit mer om du har 3 kompisar som också är Epsteins typ och du kan få se till att de kommer hit. Så på det här sättet så skapar de ju ett pyramidspel av sexbrott egentligen, och där Ghislaine är viktig för att utforma det här.
Ghislaine Maxwell tas inte ens in på förhör. Epstein nekar till anklagelserna. FBI tar över fallet. Men trots att polisen samlat in vittnesmål från 40 unga kvinnor väcker den federala åklagaren i södra Florida, Alexandra Costa, inte åtal. Istället händer något som aldrig hänt förut.
Under den här perioden så har Jeffrey Epstein väldigt mycket politiskt inflytande över åklagare och över andra som, ja, men i det amerikanska rättssystemet egentligen behöver hans pengar för att kunna bli omvald eller liknande. Så gör man en kompromiss och en deal som aldrig gjorts innan och aldrig gjorts efter.
Tillsammans med sina toppadvokater förhandlar han fram det som senare kommer att kallas en sweetheart deal.
Där Jeffrey Epstein bara ställs till svars och åtalas för ett fall. För ett enda fall av sexköp av minderårig. Inte för övergreppen, inte för det här pyramidspelet.
Would you raise your right hand, please?
Yes.
Do you solemnly swear the testimony about to give away the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God?
Yes, I do.
Could you please give us your name?
Jeffrey Epstein.
Epstein döms till 18 månaders fängelse. Han kommer sitta 13 av dem. På en anstalt där hans dörr står olåst. Och han kan komma och gå som han vill.
Between 10 a.m. and 10 p.m. Fridays through Wednesdays, Jeffrey Epstein is allowed to leave his temporary home here at the Palm Beach County Stockade.
Han kommer extremt lätt undan på ett sätt som möjliggjorde grova brott i minst 15 år till.
Kvinnorna som anklagat Epstein för övergrepp informeras inte om den så kallade sweetheart-dealen förrän i efterhand.
Ghislaine omfattas ju inte överhuvudtaget av den här brottsliga utredningen eller av åtalet.
So, with that, I'm the founder of an internet project called the Terramar Project.
Framför ett mörkblått sammetsdraperi på en scen står Ghislaine Maxwell klädd i tajt svart skjorta framför en mikrofon. I öronen dinglar långa silverörhängen som glittrar i strålkastarljuset när hon rör sig nervöst bakom podiet.
It's an ocean-based digital platform.
Medan Epstein sitter i fängelse återvänder Ghislaine till New York och nylanserar sig själv som filantrop.
Who loves the ocean in this room? Can you please raise your hands if you do?
Hon startar organisationen Terramar med visionen Rädda världshaven.
Det blir ju lite ironiskt såklart med allt det här eftersom de också var några av dem som flög allra mest privatjet av någon överhuvudtaget. Men hon har hittat sin hjärtefråga och det var ju haven och korallreven.
So metaphorically, Terramar is a country with citizens.
Ghislaine bjuds in till CNN.
All citizens of the world are citizens of Terramar or citizens of the high seas, if you will.
Hon är förhållandevis nedklädd i en enkel grå skjorta. Med en försiktig stämma berättar hon om sitt välgörenhetsprojekt.
So that you feel a sense of identity, we're giving you passports to it. So when you go to the site, it's free, you sign in and you get a digital passport to Terramar.
Tillsammans med sin nya pojkvän, tech-entreprenören Scott Borgerson, reser hon runt på välgörenhetsgalor och konferenser över hela världen.
A sustainable development goal at the UN is, I think, a fantastic thing. The United Nations is absolutely.
Hon talar inför FN och frotterar sig i värmen med eliten på Chelsea Clintons bröllop. Välgörenhetsprojektet tar fokus från den negativa pressen efter sexbrottsdomen mot hennes bundsförvant Jeffrey Epstein, som också återvänder till New York.
Även om Epstein får det väldigt lätt så är han ju i och med det här en dömd sexbrottsling. Väldigt, väldigt många runt omkring honom tar ju avstånd vid den här tiden och andra säger att alla visste.
Liksom några av hans rika, mäktiga kunder försöker Ghislaine distansera sig offentligt. Men Epsteins pengar fortsätter trilla in på hennes konto. Och bakom kulisserna ger hon honom råd.
Det finns e-mail och annan kommunikation mellan dem som man har fått se efterhand som pratar väldigt öppet om hur de ska få människor att tycka om honom igen. Ghislaine säger att det kommer ta ett tag innan hon kan få honom inbjuden på de viktiga middagarna igen. Men att det hjälper om han då börjar skänka mer pengar till viktiga institutioner som skolor och forskarnätverk. Och det är precis vad han börjar göra.
Bland annat till Terramar, där han är den största bidragsgivaren.
Så vid den här tiden, efter att han är dömd och efter att han registrerar sig som sexbrottsling, så funkar hon lite som en PR-guru för honom också, en PR-konsult som hjälper honom med hans offentliga image. Det verkar som att det lyckades alldeles utmärkt.
Snart flockas A-listan återigen på festerna i Epsteins enorma townhouse. Tills en bomb detonerar.
Today a shout out to the Miami Herald for its explosive investigation into how this billionaire, convicted sex offender Jeffrey Epstein, was able to get what was essentially a slap on the wrist for abusing dozens of underage girls.
2018, 10 år efter domen mot Epstein i Florida, publicerar tidningen Miami Herald en stor artikelserie med rubriken Perversion of Justice.
Epstein was accused of assembling a large cult-like network of underage girls. He could have faced life in prison if convicted.
Fram i ljuset kommer den så kallade sweetheart-dealen som gav Epstein ett milt straff.
But according to the Herald, the US prosecutor on the case, current labor secretary Alexandra Acosta, gave Epstein a sweetheart deal.
Åklagaren Alexandra Acosta, som undertecknade uppgörelsen och som avancerat till arbetsmarknadsminister i Donald Trumps regering, tvingas avgå. BBC.
Here it's also mentioning somebody I haven't heard about for years, daughter of Robert Maxwell. I think it's Ghislaine Maxwell.
Och i artiklarna nämns Ghislaine Maxwell som en nyckelperson i rekryteringen av unga flickor.
Och då ringer min kompis mig från New York och bara, har du läst nyheterna? Jag bara, åh herregud.
Svenska Sofia nås av nyheterna.
Så många tjejer, så mycket liksom grooming. Gud vilken sjuk historia som man inte visste om i så många år.
Journalisten Julie K. Brown som ligger bakom avslöjandet har sökt upp och intervjuat 60 kvinnor som anklagar Epstein för övergrepp.
Men du vet ju att jag läser ju om det här med massage. Och just att det är kvinnor överallt som är liksom pimparna. Och jag bara, jupp, check on that, check on that, check on that, check on that. Jag var ju verkligen liksom på gång att bli ett offer. Men jag var bara för gammal.
Virginia Roberts Dufresne says she first met Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell when she was just 16.
En av kvinnorna som intervjuas i Miami Herald är Virginia Roberts Dufresne.
Ghislaine brought me in.
I början av 2000-talet arbetar 16-åriga Virginia i spat på Donald Trumps medlemsklubb Mar-a-Lago. Inte långt från Jeffrey Epsteins hus i Palm Beach.
Ghislaine Maxwell approached me at the spa area. She was like this really bright Mary Poppins kind of a figure. And she said, oh, you're reading a book on massage therapy. And she goes, oh, you know what? I know this guy. There's an opportunity, actually. If you want to become a real massage therapist, you can come for the interview tonight. And if he likes you, then you'll be a real masseuse.
Virginia berättar att hon redan samma kväll åker till det stora lyxhuset på El Brio Way.
My dad brought me over.
Hon visas upp för spiraltrappan, in i badrummet med det gröna handfatet och massagespritsen.
And Jeffrey laying naked on the massage table. Ghislaine got me quickly into like, here's the lotions, here's the oils. We're gonna each take half of his body so you can follow my instructions. He said, take off your clothes. It turned very sexual and it was abuse straight away from both of them. I got paid $200 and the butler drove me home.
Virginia Roberts alleges that she was kept as a sex slave for 3 years by Jeffrey Epstein.
Miami Herald.
You know, before you know it, I'm being lent out to politicians and to academics and to people that you royalty.
På ett foto som sprids över hela världen står en 17-årig blond Virginia bredvid Storbritanniens prins Andrew som håller en arm runt hennes bara midja.
British newspapers have published this picture of Roberts with the prince when she was just 17.
Bakom dem lutar sig en leende kvinna med mörkt hår mot en dörrpost. Prinsens gamla vän, Ghislaine Maxwell.
Ghislaine tells me that I have to do for Andrew what I do for Jeffrey.
I boken Nobody's Girl skriver Virginia att Maxwell väcker henne den morgonen och säger att det här ska bli en alldeles särskild dag. Precis som Askungen ska Virginia nu få träffa en prins.
Virginia Roberts filed legal papers in Florida claiming that she was forced to have sex with Prince Andrew on several occasions.
Enligt Virginia har hon sex med Andrew mot betalning vid 3 tillfällen när hon är 17 år.
Virginia Roberts says she met you in 2001 and she went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell.
Didn't happen.
Prinsen nekar. Här hörs han i en intervju med BBC's Newsnight.
But remember that it was his girlfriend that was the key element in this.
Commissioner Ayn, do you have anything to say about the allegations? Have you spoken to Prince Andrew?
Happy New Year.
En reporter följer Ghislaine genom New York.
Have you spoken to Prince Andrew?
I made a statement, thank you.
hon drar upp huvan på den vita täckjackan. Hänvisar till en pressrelease från hennes PR-team där hon nekar till alla anklagelser och kallar Virginia Giuffrey för lögnare.
I was utterly shocked and flabbergasted.
Den före detta Oxford-studenten och grannen Anna Pasternak.
I mean, it never would never cross your mind that somebody even in your milieu would turn out to be a predatory pedophile or aid a predatory pedophile. I mean, it's, I think we were all of us who were at Oxford with her and knew her were horrible. I mean, we're just speechless. It's unconscionable.
Namnet Maxwell är återigen draget i smutsen.
Folk slutar höra av sig att hon inte längre blev bjuden till saker, att hon inte var bjuden till liksom välgörenhetsorganisationer som hade olika tillställningar och så.
Ghislaine säljer 15 miljoner dollars huset i New York hon fått av Epstein och drar sig tillbaka i lagom tid till nästa stora bomb. I juli 2019, 8 månader efter Miami Heralds stora avslöjande, landar en privatjet på en flygplats i New Jersey. I samma sekund som det slår i marken rusar flera FBI-agenter med dragna vapen fram och griper den gråhåriga mannen som just satt foten på landningsbanan.
Billionaire businessman Jeffrey Epstein was arrested in New York Saturday on federal charges related to sex trafficking.
Jeffrey Epstein häktas och förs till en cell på Metropolitan Correctional Center i New York.
Today we announce the unsealing of sex trafficking charges against Jeffrey Epstein.
Nyheten om att Epstein sitter bakom lås och bom exploderar. I medier världen över spekuleras det kring vilka kända namn som kommer dras in i härvan. Prins Andrew, Clinton, Gates och Trump nämns. Och hos offren väcks hoppet om upprättelse. Men så blir det inte.
Some breaking news right now. Disgraced financier Jeffrey Epstein has taken his own life while he was behind bars here in New York City. Epstein was facing sex trafficking charges.
Jeffrey Epstein hittas död i sin cell.
Det myndigheterna säger är helt enkelt är att han har hängt sig med hjälp av ett lakan. Han ska ha brutit ben i nacken och kvävt sig själv till döds. Och vakterna som skulle ha haft koll på det här sov och online-shoppade vid den här tiden. Videokameran utanför cellen funkade inte.
Who killed Jeffrey Epstein?
The conspiracy theories are flying because the whole story doesn't make any sense.
Dödsfallet kommer omgärdas av minst lika många teorier och konspirationer som Ghislaines pappa Robert Maxwells nästan 30 år tidigare.
Was it someone powerful with secrets that he didn't want exposed?
The real answer is Jeffrey Epstein was working on behalf of intel services, probably not American.
A lot of powerful people may have wanted him dead.
Where did all the money come from?
Och där och då är det ju som att tiden stannar för Ghislaine Maxwell, för att hon inte vet vad som komma skall.
Alla blickar vänds mot Ghislaine.
När Epstein dör, då får åklagarna hitta en ny måltavla. Eftersom man inte kan åtala någon som är död, då tar de ju det närmsta målet, och det är Ghislaine Maxwell.
Hennes välgörenhetsorganisation Terramar läggs plötsligt ner. Själv är hon spårlöst försvunnen.
The mystery is growing on the whereabouts of the British socialite who allegedly helped Epstein recruit young girls.
Where in the world is Ghislaine Maxwell?
She has tremendous resources and access all over the world.
Några dagar efter Jeffrey Epsteins död publiceras en bild på första sidor över hela världen. Under ett parasoll utanför en hamburgerrestaurang i Los Angeles sitter Ghislaine Maxwell. Hon tittar rakt in i kameran och vilar en armbåge på en tjock bok om CIA-agenter.
den här bilden är manipulerad, men den eldar verkligen på jakten.
Where is Ghislaine Maxwell?
Nobody knows where Maxwell is.
Det spekuleras som att hon har lämnat landet, men i själva verket så är hon i en gigantisk stuga i skogen och håller sig undan från FBI där i flera månader.
I det stora huset i New Hampshire skogar som hon köper för $1 million i kontanter tillbringar Ghislaine tiden med att läsa, laga mat och träna. Tillsammans med en katt, två hundar och en brittisk ex-militär hon anlitat som livvakt. Enligt ortsborna kallar hon sig Jen Marshall och säger att hon är journalist. För att undvika att bli upptäckt har hon lindat in sin mobil i aluminiumfolie. Men förgäves.
We've been discreetly keeping tabs on Maxwell's whereabouts as we work this investigation. And more recently we learned she'd slithered away to a gorgeous property in New Hampshire, continuing to live a life of privilege while her victims live with the trauma inflicted upon them years ago.
En julidag slår FBI in dörren och griper henne efter nästan ett år på flykt.
När de griper henne så verkar hon förvånad och chockad, men sitt vanliga lugn.
Hennes försvar kommer senare hävda att hon inte hållit sig undan rättvisan. Det är mediebevakningen hon har velat undkomma.
Hon är från den första stunden helt och hållet övertygad om att hon är oskyldig och att hon kommer att frikännas.
Today we announce charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls who were as young as 14 years old.
Den brittiska societetsdamen som närmar sig 60 sätts under strikt suicidbevakning i en liten, smutsig cell. I samma häkte där Jeffrey Epstein dog ett år tidigare.
Maxwell's jail has been described as a hellhole by some. How would you describe it?
It is a tough place.
She is woken up every 15 minutes. This is a suicide watch, but my sister is not a suicide risk.
Utanför murarna inleder hennes bror Ian Maxwell en kamp för att få henne friad.
She's lost weight, she's losing her hair.
Här hörs han i Sky News.
How is this right? How is this just? It's designed to break her. And that is just unjust. It is a fundamental abuse of her human rights.
Hennes man, tech-vdn Scott Borgerson, försöker bila ut henne för $28 million lagom till jul. Men borgen avslås. Flyktrisken anses för stor. Ett år senare rapporterar amerikanska tidningar att Scott Borgerson dumpat Ghislaine via telefon till fängelset innan hennes rättegång ens börjat.
Maxwell is accused of helping Epstein sexually abuse underage girls. Now this is the first time that Maxwell has faced criminal charges in connection with Epstein despite accusations against her that extend back more than two decades now.
Hösten 2021 kliver Glenn in i rättegångssalen. Det kortklippta håret som brukade färgas svart har blivit grått. Frågan alla ställer sig. Kommer hon röja namn för ett lägre straff? Namn på rika, mäktiga män som syns i Epsteins närhet.
Åtalspunkterna mot Ghislaine är raka och tydliga. Det handlar om människosmuggling. Det handlar om möjliggörande av människosmuggling, alltså att hjälpa till med Epsteins planering för det här. Och det handlar om flera fall av sexuella övergrepp.
Åklagarsidan har kallat fyra kvinnor som vittnar om hur de rekryterats av Maxwell. Två av dem var då 14 år och anklagar Ghislaine för att själv ha deltagit i övergreppen.
De vittnen som åklagaren kallar är ju allihopa tjejer som i detalj kan beskriva hur Ghislaine möjliggjorde övergreppen på dem.
Förutom vittnesmålen lägger åklagarsidan fram bevis i form av flygloggar, fotografier, mejl och kontoutdrag som stöd för att Maxwell aktivt medverkat i Epsteins verksamhet.
Det åklagarna säger är att det verkar som att det är den nära relationen med Epstein som har möjliggjort hennes brottsliga karriär. Att de är så pass nära och att det är svårt att se vart den ena börjar och den andra slutar.
Försvaret hävdar att Ghislaine Maxwell är oskyldig. De ifrågasätter vittnenas trovärdighet och hävdar att hon gjorts till syndabock för Jeffrey Epsteins brott.
One of Maxwell's attorneys told the court at one point she's not the monster that's been portrayed by the media and the government. Quote, Ghislaine Maxwell is not Jeffrey Epstein.
En som vittnar till hennes försvar är svenskan Eva Andersson Dubin som var Epsteins flickvän under mer än 10 år från början av 80-talet och som har fortsatt hålla kontakt med honom genom åren. Hon berättar under ed att hennes barn såg Uncle Jeff som en släkting och att hon aldrig sett honom begå några övergrepp.
Själv, säger Ghislaine, inte ett ord.
Hon sitter samlad och lyssnar, skakar ibland på huvudet, men vill ju inte heller låta sig korsförhöras, vittnar inte själv egentligen förutom slutpläderingen, och hon väljer att inte ställa upp på frågor från åklagaren i rätten.
It has really struck me how little remorse she has shown.
Författaren och före detta Oxford-studenten Anna Pasternak följer rättegången.
And what little genuine sympathy for these girls. And I think that's because her sense of entitlement is so embedded in her cellular structure. And that came from her childhood. And as I say, from where we started, from her being a Maxwell in the 70s, she was somebody in Oxford. Her father was all powerful. And I think this gave her an utterly false sense of invincibility.
I natt svensk tid så kom domen i USA mot Ghislaine Maxwell. Domstolsjuryn på Manhattan i New York anser att den 60-åriga Maxwell är skyldig till att ha rekryterat och
förberett. I december 2021, bara dagar efter hennes 60-årsdag, meddelar juryn att de finner Ghislaine Maxwell skyldig på 5 av 6 åtalspunkter. Hon döms till fängelse i 20 år. Och förs till en kvinnoanstalt i Florida.
So they wake you up at 6 and you can go to breakfast.
I det smutsiga lågsäkerhetsfängelset som lider av problem med råttor och svartmögel lutar sig Ghislaine fram mot datorskärmen.
Which consists of a serial.
Hon är osminkad. Håret som brukade stylas kort hänger ostyrigt.
And a piece of fruit, generally.
I media har hon fått öknamnet Fängelse Karen efter rapporter om att hon lämnat in hundratals klagomål. Bland annat om bristen på veganska matalternativ. Den brittiska tabloidkanalen Talk TV intervjuar henne på länk inifrån fängelset.
I believe that he was murdered.
Hon berättar att hon jobbar i fängelsets bibliotek och att hon tror att Epstein blev mördad.
During that call, Maxwell told our interviewers and her brother Kevin, who was also present, that she's suffering from depression, having lost everything. She claimed to be keeping her spirits up by working every day on her appeal.
Ghislaine överklagar domen. Hon håller fast vid att hon är oskyldigt dömd för en mans brott som hon var ovetande om.
Well, she wish I'd never met him. You know, looking back now, I probably wish I had stayed in England.
Hon har inte försökt karaktärisera sig själv som ett offer i samband med åtalen eller liknande, utan hon säger ju bara att det helt enkelt inte stämmer, att brottsanklagelsen inte stämmer trots vittnesmål och bevis.
Men hennes försök är förgäves. I oktober 2025 meddelar Högsta domstolen att de avslår hennes överklagan.
Om hon inte blir frisläppt kommer hon ut när hon är 80 år gammal.
Och här skulle den här historien kunna sluta. Men det gör den inte.
Conspiracy theories surrounding Epstein's death have circulated for years, including from some Trump administration officials.
Vintern 2025. I Washington är Donald Trump tillbaka i Vita huset. På hans justitieminister Pam Bondis bord ligger en minst sagt brännande het hög av dokument och väntar.
The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen?
It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump.
Snart har 6 år gått sedan Jeffrey Epstein hittades död i sin cell. 4 sedan domen mot Ghislaine Maxwell. Men historien om deras brott och nätverk han har släppt sig in i ovala rummet.
Sen dess så har det här blivit någonting som inte släpper taget om USA och det släpper inte taget om Donald Trump.
Kommunikationskonsulten och USA-experten Andreas Utterström.
Jag har varit helt besatt av allting som har med Jeffrey Epstein att göra. Jag tror att det här är det nya Kennedy-mordet.
Would you declassify JFK files?
Yeah.
Would you declassify the Epstein files?
Yeah, I would.
Under valrörelsen sitter Donald Trump i Fox News studio och får frågor om de så kallade Epstein-filerna. Efter Epsteins död har röster höjts för att tusentals hemligstämplade dokument kopplade till fallet ska offentliggöras.
Och då fanns det många som röstade på Trump som verkligen, verkligen ville att han skulle offentliggöra alla dokument kring det här. De ville verkligen veta vad som hade hänt.
Ja, det ryktas bland annat om att det ska finnas en så kallad klientlista, alltså en lista över Epsteins kunder eller personer med koppling till honom och som Epstein kanske haft information på, till exempel filmer som han kunnat utpressa dem med. Och det är den här listan som justitieministern Pam Bondi säger ligger på hennes skrivbord i februari 2025, redo att släppas.
Men så händer något.
Well, the Justice Department today is contradicting a series of conspiracy theories surrounding Jeffrey Epstein's case.
The DOJ confirms Epstein died by suicide while awaiting trial and that his so-called client list does not actually exist.
Beslutet att offentliggöra handlingarna dras tillbaka. Justitiedepartementet hävdar plötsligt att det inte ens finns någon lista.
The DOJ says it found no credible evidence that Epstein blackmailed prominent individuals, concluding Epstein did not maintain a client list that he used to traffic underage girls.
Och då beter sig Trump plötsligt på ett sätt som man aldrig gjort. Han säger här finns ingenting att se. Man offentliggör dokument så visar sig att det är bara trams eller det är saker som redan var offentligt innan.
Where is that client list? Why won't she release it? This is a case of the highest levels of government protecting the rich and powerful.
Presidentens kovändning rör upp känslor. Inte bara hos hans motståndare, utan också i de egna leden.
When we thought Trump was going to come in and a lot of things were going to be resolved.
Inflytelserika magaprofiler som Joe Rogan går ut och kritiserar Trump.
We're going to drain the swamp, we're going to figure everything out, and then they're trying to gaslight you on that.
Om du är en hardcore Trump-väljare som har gått igång på det här med deep state, att det finns folk som styr i hemlighet, som har tagit till sig det här som Trump ofta pratar om, att det sker saker i kulisserna på bekostnad av vanligt folk. Om du har köpt in på det, då blir det här ett svek från Trump.
Konspirationerna slår tillbaka mot Donald Trump och sätter fokus på hans egen relation med Jeffrey Epstein.
Trump lägger ut ett inlägg på Truth Social där han skriver att ni som inte kan släppa det här är typ idioter och era röster vill jag inte ha. Första gången som jag kan minnas där han går till attack mot sina egna väljare. Så plötsligt är han väldigt pressad på ett sätt som väcker misstankar. Inte minst för att han var ju kompis med Jeffrey Epstein. Man vet att de har umgåtts mycket.
Trump har ju själv sagt att han och Epstein blev vänner redan på 80-talet. Men att deras relation tar slut innan Epstein döms i Florida på 00-talet.
It's a scandal that will not go away, and now President Trump is lashing out at the Wall Street Journal for claiming that he once sent a 50th birthday card to financier Jeffrey Epstein that contained a bawdy doodle.
Sommaren 2025 läcker boken fylld med gratulationer som Ghislaine Maxwell satt ihop inför Epsteins 50-årsdag. Där finns teckningen av en kvinnlig byst med en hälsning undertecknad Donald Trump.
Det här kommer tillbaka och tillbaka och tillbaka som en boomerang. Det tar ju aldrig slut.
Vita huset hävdar att signaturen är fejk. Men skissen av den kurviga kvinnan i boken är på alla snätinnor.
Så finns ju en väldig längtan efter att de här filerna ska rymma någonting avgörande som liksom bevisar någonting om samhället. Och det är inte säkert att de gör det.
Björn av Klen.
Och det finns ju en misstanke om att Trump skulle vara en del av de här filerna. Och Trump är säkert irriterad över det. Han verkar ju vara irriterad över den här frågan, att den inte försvinner. Den verkar störa honom liksom. Men om den verkligen hotar honom. Jag tolkar det mer som en så här, som ett spöke ur hans förflutna.
I'm going to ask him to put the name on the record, of course.
This will be the recording of a proffer agreement of Ghislaine Maxwell.
Samtidigt på ett kvinnofängelse i Florida sitter Ghislaine Maxwell livslevande.
Det laddade med henne är väl att hon är vittnet som har sett allt liksom.
And I'm Ghislaine Maxwell.
Good morning, Ms. Maxwell. How are you?
Good morning, Mr. Black.
Good.
Okay. Sommaren 2025 får hon besök på anstalten av en representant från justitiedepartementet som en gång varit Trumps privata advokat.
And my name is Todd Blanche. I'm the Deputy Attorney General. And,
I 6 timmar intervjuas Ghislaine, bland annat om president Donald Trump.
And did you ever hear Mr. Epstein or anybody say that President Trump had done anything inappropriate with masseuses or with anybody in your world?
Absolutely never.
Men bara det faktum att han skickar Todd Blanche, som var tidigare hans privata advokat, idag är nummer 2 på justitiedepartementet, att han skickar Todd Blanche,
USA-experten Andreas Utterström.
Att det offentliggörs ljudfiler och utskrifter av vad de har pratat om. Och där väldigt mycket tycks handla om att man ska säga vad Donald Trump inte har gjort. Det är ju misstänkt. Och det är liksom en av många bevis på att det här är någonting som gör Trump orolig. Oavsett om det finns någonting här eller inte, så tycker jag det är uppenbart att han förstår att det här är någonting som jag måste hålla ifrån mig.
Kort efter intervjun flyttas Ghislaine till ett fängelse med ännu lägre säkerhetsklass. Hennes advokater låter meddela att hon hoppas på en benådning från presidenten.
President Trump once again not ruling out a future pardon for Maxwell.
Well, I'm allowed to give her a pardon, but nobody's approached me with it. Nobody's asked me about it.
Democrats on the House Oversight Committee say they will not stop until they identify everyone complicit, they say, in Epstein's heinous crimes.
Att Jeffrey Epstein blir amerikansk inrikespolitik på absolut högsta nivå.
Expressens reporter Max V. Karlsson.
Det har ju att göra med dels mysteriet och allt det vi inte vet. Det har ju också att göra med att det här är nu. Ghislaine Maxwell lever. Alla de här offren lever. Det är väldigt många som inte har pratat om det. Det finns fortfarande flera utredningar, både i USA och i andra länder och på amerikanska jungfruöarna, om Epsteins liv och hans pengar och hans fastigheter, och som också är kopplat till hans brott. Så det är fortfarande så pass många spår som är väldigt aktiva, väldigt snåriga och som håller liv i den här affären. Så att Det kommer ta en väldigt lång tid innan man slutar prata om Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell.
En eftermiddag i september, utanför Kapitolium i Washington, samlas en grupp unga kvinnor.
Hi there. Epstein was not just a serial predator. He was an international human trafficker.
De menar att de utsatts för Jeffrey Epsteins och Ghislaine Maxwells övergrepp.
So I stand here today for every woman who has been silenced, exploited and dismissed.
De kräver att Epstein-filerna ska släppas.
And also, I would like to announce here today, us Epstein survivors have been discussing creating our own list. We know the names. Many of us were abused by them. Now together as survivors, we will confidentially compile the names we all know.
Men en av de starkaste rösterna är inte på plats.
We are proud and heartbroken to be standing here as the family of Virginia Roberts Giuffre.
Våren 2025 tog Virginia Giuffre sitt liv. 3 år efter att hon förlikats med prins Andrew utanför domstol. Enligt flera källor betalade prinsen henne 12 miljoner pund för att målet mot honom skulle dras tillbaka.
And even though she is no longer with us in body, her voice, her courage and her fight live on through every one of us here today.
När hennes bok ges ut postumt meddelar det brittiska hovet att prins Andrew förlorar alla sina titlar och upphör att vara prins.
Virginia fought for truth. She fought to expose a system that allowed the wealthy, the connected and the powerful to exploit and abuse girls and young women without consequence. And she never backed down. Our demands are clear. Ghislaine Maxwell must remain in a maximum security prison for the rest of her life. No more secrets, no more protection for those who preyed on the vulnerable.
Du har lyssnat på P3D om Ghislaine Maxwell. Det här avsnittet gjordes av Sara Olsson och producerades av mig, Vendela Lundberg. Mixningen skötte Fredrik Nilsson. Och avsnittet gjordes hösten 2025. Om du eller någon du känner mår dåligt finns det hjälp att få. Du kan till exempel ringa till den ideella organisationen Mind.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.